Ingen här i djungeln eller i Transkarpatien, tror han.
Ez a kommunikáció, ez nehogy valami erősebb a csúcsos adjon ki lokális térbe. Tehát akár itt, akár ott.
Och med det så är konflikt slut. Reporter var Filip Kotsambokidis, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Tim Kellerman och jag heter Fernando Arias.
Och jag kan tillägga att vi sänder veckans konflikt i repris imorgon kväll här i P1, 7:03.
Hej! Jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar väg när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat är ett ord alltså. Så hörs vi.
Och det gör vi imorgon eftermiddag 5:00. Nu är 11:00.
Ett fartyg har gått på grund utanför Landskrona, det rapporterar TV4-nyheterna. Det ska finnas 24 personer ombord. Fartyget ska inte ha någon last ombord och det var på väg till en rysk hamn nära finska gränsen. Det säger Björn Alvefelt, presstalesperson på Sjö- och flygräddningscentralen, till TV4. Ett fåtal stora bolag har under lång tid dominerat internet och just nu driver amerikanska myndigheter rättsprocesser mot såväl sökjätten Google som Facebook-ägaren Meta med målet att bryta deras maktpositioner. Katarina Andersson är teknikreporter i USA och säger så här om vilka konsekvenserna kan bli.
Det som står på spel nu när myndigheterna försöker jämna ut spelplanen här, då kan techjättarna tvingas stycka sina bolag och sälja av vissa grenar av sin verksamhet.
Redan sedan tidigare har en domare slagit fast att Google skapat ett olagligt monopol på sökmarknaden. Och i veckan har målet kommit ett steg närmare avslut efter att bolaget och justitiedepartementet DOJ hållit sina slutpläderingar kring vad de menar är en rimlig påföljd.
Och DOJ kräver att Google ska sälja sin egen webbläsare och det är såklart en jättesmocka för Google.
Säger teknikjournalist Katarina Andersson i Ekonomiekot Extra. Men Google väntas överklaga domen så ett definitivt besked kan dröja ytterligare några år. Detsamma gäller det mål som rör Meta, Facebooks och Instagrams ägare, som befinner sig i en liknande rättsprocess där bolaget anklagas för att ha utnyttjat sin monopolställning och skaffat sig orimligt stor makt över människors liv. Men oavsett vilken linje domarna går på så kan de här målen få konsekvenser för maktbalansen på nätet, säger Ekots gräv- och teknikreporter Sven Karlsson.
Oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna.
Reporter Hanna Malmodin och mer i Ekonomiekot Extra i appen SR Play eller i P1 om en dryg halvtimme 11:35. Det ser inte ut att bli så gott om mygg under försommaren och orsaken är det torra och blåsiga vädret under våren, det rapporterar P4 Dalarna. Myggornas ägg kräver vatten för att kläckas, men äggen kan ligga kvar i marken och kläckas om det blir översvämning senare under sommaren. Det säger forskaren Jan Lundström på biologisk myggkontroll som jobbar på uppdrag av flera kommuner. Vädret, det blir växlande molnighet och en hel del sol i Götaland och Svealand idag. I södra Norrland halvklart till mulet och i de norra delarna någon regnskur, men i Gävleborgs län mest sol. I norra Norrland regn och sen klarnar det upp söderifrån. 15-20 grader i söder och 5-15 i norr. Ekot, Angela Wiese-Edelar.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning hör vi 12:30, lunchekot. Fortlöpande nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i vår app Sveriges Radio Play. Nu är 11:03, lördag förmiddag. Och jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Strax börjar veckans medierna. Och sen om en halvtimme.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa av några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. Weirdo! He's a weirdo.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio Play.
Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna lördag förmiddag? Ekonomiekot Extra med Hanna Malmodin börjar om en halvtimme. Men först, veckans medierna.
Mediebråket över Östersjön. Expressen publicerar film från finska skoldådet och får bredsida från finska medier.
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Utredningen om utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Liten höjning av anslagen. Ändå ramaskri från public service-cheferna. Vi tittar närmare på hur public service-propositionen tagits emot.
Det här tycker jag att det finns ett ansvar också, att hur man uttrycker sig.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Piero. Hej och välkommen till medierna. Att gärningsmän i våldsamma dåd vill använda medier som ett verktyg för att nå ut med sitt budskap är inte ovanligt. I finska Birkala skedde i förra veckan just en sån händelse när en 16-årig knivbeväpnad kille gick in i sin skola och högg 3 yngre tjejer. Innan attacken skickade han ett manifest till kvällstidningen Iltalehti med sina planer. Gärningsmannen filmade sig själv inne på en skoltoalett precis innan attackerna skedde och la ut klippet i sociala medier. Ett filmklipp som de flesta avstod från att publicera. Men inte alla.
Vi diskuterade det här hemma med mina tonårsbarn. Och så kom det fram att de har sett då den här filmen på den misstänkta som förberedde sig inne på skoltoaletten. Och eftersom den har lagts ut på TikTok.
Ingemo Lindros är ledarskribent på finska Huvudstadsbladet.
Och då kollar jag att jaha, det är Expressen som har lagt ut den.
Här filmar 16-åringen sig själv innan skoldådet i Finland. Han byter om till svarta kläder och sätter på sig balaklava på en av skolans toaletter. Sen går han ut och knivhugger 3 flickor under 15 år och filmar allt.
Ja, svenska Expressen valde att publicera klippet i en artikel och i sitt TikTok-flöde. Det är alltså en film som gärningsmannen filmat av sig själv strax innan attacken. Gärningsmannen bad också på sociala medier att någon skulle spara videon och skicka den till honom när han kommer ut från fängelset. På en pressträff som polisen höll strax efter dådet så uppmanade de medier och privatpersoner till att inte sprida det här klippet vidare. De menade att risken fanns för att fler skulle inspireras till liknande dåd. Det här var en uppmaning som finska och internationella medier alltjämt följde.
Jag tänkte att speciellt den här kombinationen av att det där kvinnohatet kom fram i den här videon och att den lades ut med det här. Det blir ett våldsförhärligande budskap trots att man inte säger det rakt ut. Men det blir så eftersom det här är ju just den här liksom den formen av märkliga hjältebild som den här gärningsmannen ville få uppmärksamhet på.
När tidningen Iltalehti fick manifestet och filmklipp som gärningsmannen skapat innan attackerna så kontaktade de omedelbart larmcentralen. Polisen hann till platsen på några minuter men gärningsmannen hade då hunnit knivhugga 3 tjejer under 15 år. Alla 3 klarade sig utan livshotande skador. Inte heller Iltalehti, som är Finlands motsvarighet till just Expressen, valde att publicera några klipp från gärningsmannen.
De bedömde att det som kallas så här i mediediskussioner för allmänhetens rätt att få veta ändå är ett mindre intresse än det som riskerar att bli konsekvenserna.
I en kolumn skriver Ilta Lehtis nyhetschef att de inte ville gå gärningsmannens önskan till mötes och bli en del av hans plan i att sprida sitt budskap.
Det var ju en önskan om maximal uppmärksamhet.
Vad kan bli konsekvenserna, tänker du, av att ett mediehus är med och sprider den här typen av filmer?
Det har faktiskt varit ett par knivdåd också efter det här i mindre skala, men ändå. Så att bara på en vecka så skedde det 3 knivhuggningar på olika ställen i Finland. Det är ju svårt att veta om en direkt koppling, men i varje fall så ser man ju ofta att alltså det här någon form av copycat-fenomen enligt forskarna.
Ja, Ingemo Lindros reagerade starkt på Expressens val att publicera filmklippet och skrev i veckan en ledartext med rubriken "Är ni från vettet, Expressen?"
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Claes Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.
Men vi vill ju publicera så mycket som möjligt och berätta allt som går om de stora nyhetshändelser som sker. Bilder och den här typen av material är en extremt viktig del av det.
Polisen i Finland, de uppmanade ju på en pressträff till att inte sprida något filmklipp från den här händelsen. Varför gick ni emot deras uppmaning?
Ja, alltså att polisen i Finland inte vill att bilderna ska spridas är ju en sak. Men vi följer ju inte de juridiska processerna eller myndigheterna på det sättet. Vi drivs ju av våra egna publicistiska ambitioner.
Men jag tänker, går ni inte lite i gärningsmannens ledband här i exemplet med Finland när han så uppenbart vill söka mediers uppmärksamhet?
Det tycker inte jag. Återigen, den diskussionen den finns ofta. Finns det ett väldigt stort allmänintresse så väger det också väldigt, väldigt tungt. Och det är den analysen man behöver göra.
Hur ser du på den risken att spridandet av videon kan inspirera till liknande attacker?
Ja, man behöver naturligtvis ha med sig den risken. I den andra vågskålen ligger det journalistiska uppdraget och allmänintresset för den aktuella frågan, vilken den må vara. Och det är den typen av bedömning som vi gör.
Oavsett vad polisen uppmanar till så ska väl medier kunna vara fria och ta sina egna självständiga beslut.
Jo, det är ju absolut så.
Ingemo Lindros på Huvudstadsbladet igen.
Men oberoende av varifrån det budskapet kom att sprida inte det här, så tänkte jag att det är någonting som många kan hålla med om. För att man kan också fråga vad det journalistiska värdet är.
Ingemo Lindros tycker sig se en skillnad mellan finsk och svensk medierapportering.
Jag har bott i bägge länder också, så jag följer ganska mycket. Och det är mycket mer fokus på brottsrapportering i Sverige. Det har kanske inte den så stor samhällelig betydelse att rapportera om de här enskilda händelserna. Ja, det blir lite frostande i svensk rapportering.
I veckan kom Utrikespolitiska institutets utredning om chefen för Mellanöstern-programmet, Rospe Parsi. Det var i vintras som TV4 berättade att det fanns kopplingar mellan Parsi och ett iranskt påverkansnätverk. Det här ledde efter en hel del om och men till att Utrikespolitiska institutet drog igång en stor utredning. Och i veckan presenterades den alltså. Den stora anklagelsen i grunden här, att Rospe Parsi på något sätt skulle vara styrd av Iran, ja, den frias han ifrån i utredningen. Men det är en motstridig bild. För samtidigt får han även skarp kritik i rapporten och lämnar nu sitt uppdrag på Utrikespolitiska institutet. Så frågan är, vad säger rapporten egentligen om TV4s publiceringar från i vintras? Reporter här är Erik Petersson.
Jag tycker det var en intressant utredning.
Aina Jutterström är redaktionschef på TV4 Nyheterna.
Den kommer väldigt tydliga slutsatser och framstår därmed för mig som oberoende. Den kom kanske med lite mer långtgående slutsatser än vad jag hade förväntat mig. Och för mig framstår det som ganska uppenbart att det är till följd av den här utredningen som han också väljer att sluta eller får sluta sitt jobb som chef för Mellanösternprogrammet på UI.
I vintras publicerade TV4 alltså en rad inslag om de här kopplingarna.
Våren 2014 bildas en grupp på initiativ av en iransk toppdiplomat med täta band till landets dåvarande utrikesminister Javad Zarif.
Det handlar om en mejlläcka som tidigare även publicerats av den Londonbaserade oppositions-tv-kanalen Iran International och den amerikanska sajten Semafor.
Dokumenten visar också att Parsi haft direkt kontakt med iranska toppdiplomater och att utrikesminister Zarif varit involverad i diskussionerna om nätverket.
Parsi har aldrig nekat till att han varit med under mötena med iranska företrädare som inleddes i samband med kärnvapenförhandlingarna 2014-2015. Han har hela tiden pekat på att den här typen av kontakter varit viktiga för honom som forskare och analytiker. Även vi på medierna gjorde inslag om det här i vintras och intervjuade då både Rushbe Parsi och TV4.
Jag tycker det är en usel granskning och de har ju mångt och mycket undvikit att ta upp allt det som komplicerar bilden och nyanserar den. Och då framstår ju allting som väldigt suspekt.
Tycker du utredningen förändrar den bild ni gav i och med era publiceringar tidigare i år här i vintras?
Nej, inte alls. Tvärtom tycker jag att de slår fast ganska exakt vad vi kom fram till i vår granskning. Dessutom, som jag sa, går lite längre. Och dessutom slår fast att det här då, vilket rapporten går väldigt grundligt in på, går i strid med UIs egna regler och intressen. Vilket ju inte heller var något som vi grävde så jättedjupt i, exakt vad deras metodkrav är och sådär. Så att, nej, jag tycker väl att den slår fast det vi sa. Och sen så tycker jag att den gör lite mer än så också.
Den hårdaste anklagelsen mot Rushbe Parsi som finns i era publiceringar är ju ändå att han är del av ett påverkansnätverk. Att jag friar ju faktiskt den här rapporten honom från ganska entydigt.
Ja, det blir ju väldigt mycket ord här. Påverkanskampanj vet jag inte om någon sa. Utan det är ett sätt för Iran att påverka bilden av det landet, den staten och det styret i väst. Ja, det är därför de har initierat det här nätverket. Han var med i det nätverket. Att det betyder att han är styrd eller orkestrerad? Nej, det behöver inte göra. Men det stämmer att han friar från de här sakerna. Det har vi gjort tydligt i vår rapportering nu om vår rapporten. Vi har varit väldigt ivriga att få tag i den här rapporten och vi har liksom aldrig varit... det här har aldrig handlat om en personlig jakt på honom, utan vi har varit beredda att med öppet sinne liksom, utan prestige verkligen ta in vad den säger. Och vi gick ju också på pressmeddelandet i första skedet, för vi ville vara först på det här. Och då sa vi också, han frias. Det var vår push i appen. Liksom. Så att, ja, den biten är vi tydliga med. Det betyder inte att jag nu tycker att det här på något sätt går emot vad vi rapporterade.
TV4s första publicering om det här har rubriken Iran-expert Rushbe Parsi kopplas till påverkansnätverk. Men man intervjuar även flera experter som får reagera på uppgifterna.
Han menar att Parsi med sitt agerande riskerar att framstå med dubbla agendor.
Vi blir manipulerade och därmed är det en del av en påverkanskampanj gentemot oss.
Och i intervjun med TV4 får Rushbe Parsi följande frågor. Av reporten.
Han menar att du kan ha agerat som en inflytelseagent i att manipulera budskapet för den svenska lyssnaren.
Men för till exempel då en säkerhetsexpert säger rakt ut liksom de här kopplingarna kan ses som en del av en påverkanskampanj. Även om ni liksom inte skriver det i en brödtext så tror jag att liksom alla som tog del av de där publiceringarna, det är den frågan de publiceringarna ställer är ju, är den här personen styrd av Iran? Där är ju liksom två utredare som nu tittat på det här materialet, tittat på era publiceringar och alla andra publiceringar och säger så här, vi har ingen anledning att tro att det är så.
Nej, det säger vi ju nu också. Och vi sa det inte då, så att jag känner mig nog rätt trygg med det. Så förstår jag vad du säger, att människor kan tolka in, de läser snabbt. De har något citat, de ser någon rubrik. Absolut, så är det ju. Men i vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet. Och han, glöm inte att han också var intervjuad i vår granskning och fick säga precis det här. Nämligen att han hade sina skäl att vara med. Han tyckte att det gynnade hans forskning. Han var oberoende. Det var inte som att vi dundrade ut det här utan att låta honom försvara sig.
I utredningen får Parsi även hård kritik. Dels skriver utredarna att de noterat att Parsi citat haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran och att han ägnat liten uppmärksamhet åt terrorn, förtrycket och den bristande respekten på mänskliga rättigheter. I utredningen pekar man också ut att en av de organisationer som Parsi var med och drev hade tydliga politiska förtecken, då den syftade till att främja ökad förståelse och interaktion mellan Iran och europeiska länder. Parsi hade informerat Utrikespolitiska institutet om den här organisationen. Men i rapporten får både UI och Parsi kritik. Parsi för att han borde varit tydligare och mer transparent kring sina kontakter. Och UI för att man ägnat så, citat, förstrött intresse åt den här organisationen. Vi har varit i kontakt med Rushdie Parsi, men han har tackat nej till intervju den här veckan. En annan knäckfråga har varit finansieringen. I vintras sa Rushdie Parsi, bland annat till oss här på medierna, att de här mötena finansierats av brittiska utrikesministeriet. Och det här kan rapporten bekräfta. Men inte under åren 2014-2015 som Parsi sagt, utan mellan 2017 och 2020. Detta kallar rapporten för missvisande.
Rushdie Parsi lämnar Utrikespolitiska institutet i kölvattnet av vårt avslöjande att han deltagit i ett påverkansnätverk som initierats av regimen i Iran. Institutets egen utredning hittar inga belägg för att Parsi varit styrd.
Rapporteringen om det här har i veckan varit omfattande i TV4. Deras första flash tog fasta på att Rushdie Parsi friats av utredningen. Men i flera inslag har det också varit vad man skulle kunna kalla för små glidningar. I rapporten skriver utredarna att de, citat, inte funnit något stöd för påståendet att Rushdie Parsi skulle ingått i en av Iran orkestrerad påverkansoperation. Men flera gånger låter det så här när rapporten sammanfattas i TV4-nyheterna.
Ju tekniskt så ja, han frias, men det står ju inte i den här rapporten som har gjorts av de här utredarna att han frias specifikt, utan de har inte kunnat hitta bevis för att Rushdie Parsi ska ha varit med i en påverkansoperation som har styrts från Teheran då, som vi har publicerat. Och kunnat...
Jag ser ingen jätteskillnad mellan de formuleringarna. Och jag vill, det är verkligen inte för att tjafsa emot som jag säger det. Jag är inte helt med på hur du menar. Och jag tycker att man kan säga så.
Ja, men det är ändå frågan om att, så att säga, hur man rapporterar vad utredningen kommit fram till. Och det jag tycker är rätt tydligt av utredningen är att här är det liksom två personer som då lagt liksom 9 veckor. De är väldigt initierade i den här världen, intervjuat 60 personer. De tittar på dem och finner inget stöd för det påståendet.
Mm.
Det ni rapporterar är att de inte kunnat hitta något bevis för att han skulle ha varit med.
Okay.
Det lämnar ju liksom en lucka för att, ja, men, för att det kanske fortfarande är så.
Ja, och då är jag tillbaka där vi började. Att jag tycker att det blir semantik även där. Just det här med att vara styrd av eller del av en påverkanskampanj behöver ju inte vara samma sak som vara del i ett nätverk där andra har som syfte att påverka.
Givet att så mycket handlar om detaljerna här, om man liksom så i flera delar väljer hårdast möjliga tolkning, finns inte en risk att helhetsbilden blir lite missvisande då?
Jag tycker inte att vi har valt hårdast möjligaste tolkning. Jag tycker verkligen inte det. Som sagt, det första vi gick ut med var huvudbudskapet i pressmeddelandet, nämligen att han frias. Och det får hans chef säga i första meningen i vårt inslag om saken också. Det tycker inte jag är att ha hårdast möjliga tolkning. Då hade inslaget sett ut på ett helt annat sätt.
Nästa år går public service in i en ny tillståndsperiod som sträcker sig fram till 2033. Och förra veckan på en pressträff presenterade Tidöpartierna sitt förslag på förändringar i inriktning och finansiering. Det var egentligen inga stora överraskningar. Det mesta har varit känt sedan ett år tillbaka. SVT, SR och UR kommer få lite mer pengar än tidigare. Budskapet är att alla partier fortfarande är överens om att public service ska vara stort och starkt. Det politiska bråket handlar mest om nyanser. Goda nyheter för programbolagen, kanske du tänker. Nej, då får du tänka om. Från public service-cheferna målades istället mörka hotfulla moln upp på horisonten. Det är allvar nu, är deras budskap. Freddy Rammel är reporter här.
Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut.
Det är slutet av maj och kulturminister Parisa Liljestrand och hennes Tidö-kollegor presenterar regeringens proposition om public service framtid.
Den här propositionen är ju resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid redan.
I SVT Nyheters direktsändning kommenterar Kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem, att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i media.
Innan betänkandet kom för ett år sedan så var det många som frågade sig hur stort inflytande public service-kritiska partier som Sverigedemokraterna skulle få över propositionen. Skulle uppdraget förändras och bli smalare och vassare? Skulle finansieringen skäras ner radikalt? Men... och det har vi vetat länge nu. Så blev det ju inte.
Så nu verkar ju den idén verkar ju vara helt lagd i frysboxen. Den är borta helt enkelt. Den lever inte längre politiskt. Liksom.
Här har vi honom. Per Andersson, kulturredaktör på SVT.
De strax över 9 miljarderna till public service ligger ju kvar. Och det tycker jag är en viktig sak att förmedla till allmänheten. Liksom. Jag tycker det är korrekt och riktigt som journalist att säga att det handlar om nyanser i finansieringen. Det här handlar inte om en nivåsänkning som den man hade i Danmark där man kapade bort en femtedel av budgeten på ett bräde, utan det man fightas om i Sverige är takten på uppräkningsgraden.
Efter presskonferensen, när man just hört Per Andersson säga att finansieringen ligger kvar på samma eller till och med högre nivå, och att politikerna verkar överens om att public service ska fortsätta vara stort och starkt, kom reaktionerna från public service-bolagens chefer. Och där var det annat ljud i skällan.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Sveriges Radios vd Silla Bänkö pratade om en nedmontering och gav exempel på vilka konkreta konsekvenser det här kommer få.
Det kommer att för vår del saknas ungefär 3,4 miljarder kronor över de här 8 åren. Det är ungefär 400 miljoner kronor om året. Vad är då det? Ja, men det är ju som att i princip ta bort hela Ekot och 4 lokala kanaler.
Från Ann Lagerkrantz var budskapet också kärvt.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
Vad tänker du om den diskrepansen mellan vad man som journalist kan säga om den här propositionen för att förhålla sig till uppdraget om oberoende opartiskhet och hur ni uttrycker er?
Och det är ju helt sant som Per Andersson och andra säger att vi får en uppräkning.
Ann Lagerkrantz, vd för SVT.
Som är ungefär i nivån med det vi fått tidigare. Men beredskapen kostar och det utökade uppdraget kostar.
Ja, det är det här som är den springande punkten i de verkställande direktörernas molokna reaktioner. Kostnaderna de kommande åren kommer öka mer än ökningen av budgeten. Det handlar både om lönekostnader men också ett utökat beredskapsuppdrag i och med det skärpta säkerhetsläget i världen.
vi får ett utökat uppdrag som är fint och rimligt för svensk beredskap, men det är inte finansierat. Det är klart att det här kommer gå ut både över en svensk produktionsbolagsbransch, över personal och publik. Men vi gör ju allt vad vi kan för att SVT ska fortsätta vara starkt och viktigt.
För den utomstående som känner en viss förvirring och kanske upplever att det är väl gnälligt från chefernas håll, med tanke på den verksamhet som ni är chefer för, någonting som finansieras av allmänheten så att säga. Vad vill du säga till dem?
Att jag inte är det minsta gnällig. Jag älskar public service, jag älskar det här uppdraget. Men jag har också att peka på konsekvenserna. Och här får vi ett utökat uppdrag som inte är finansierat. Och skulle inte jag säga det så skulle inte jag heller vara uppriktig. Men jag är också mån om att faktiskt lyfta det i propositionen som är bra.
Utifrån ett medborgar- och avgiftsbetalarperspektiv så tror jag att det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna och förstå orden om nedmonteringar och stora besparingar och effekten av dem. Samtidigt som det ju de facto handlar om att det ska tillföras mer pengar. Förvisso inte lika mycket som man har önskat och inte lika mycket som lönerna stiger. Men trots allt är det mer pengar.
Martin Ahlqvist, vice ordförande i Publicistklubben.
Här tycker jag att det finns ett ansvar också att hur man uttrycker sig.
Men vad tänker du då om argumenten som de presenterar som är så här? Vi har en osäkrare omvärld och vi har ett speciellt ansvar beredskapsmässigt.
Det kan jag tycka är den högsta ledningens uppgift att ha den kreativiteten. Att komma på den typ av lösningar. Det är ett krav man lägger på ledningar i alla företag. Om intäkter som inte stiger riktigt lika så mycket som man hade önskat hade inneburit en katastrof och en nedmontering, då hade väl i princip alla svenska dagstidningar redan varit nedmonterade idag. För där pratar vi inte om att man får lite mindre intäkter, utan det är intäkter som kraftigt minskar och ibland nästan försvinner.
Sveriges Radios ledning, vd:n Silla Bänke och stabschef och ställföreträdande vd Gabriel Byström har gått längst i sin retorik. Medan Ann Lagerkrans på SVT inte vill lägga fram några hypoteser för att det är för tidigt att säga, så ger SR rikligt med exempel på vad som kan komma att hända de närmsta 8 åren. I ett blogginlägg skriver de att sannolikt kommer 300-400 tjänster försvinna. Pengarna som saknas motsvarar hela Ekot, 4 lokala kanaler eller hela P3, all kultur, hela orkestern och kören och vetenskapsredaktionen.
Det är nästan som att ni i er text i Sveriges Radiobloggen i princip använder programverksamhet och kanaler i hela företaget för att exemplifiera konsekvenserna. Alltså, är det verkligen rimligt att göra det i ett så här tidigt skede?
Det innebär ju inte att det är där vi kommer att spara.
Gabriel Byström, ställföreträdande vd, Sveriges Radio.
Men man måste för illustrativt se vad motsvarar en besparing av den här arten. Ja, men det motsvarar följande. Det går inte att tro att man kan spara så här, komma ner kostnader så här mycket utan att det får stora konsekvenser, även för utbudet.
I länder som Danmark har man skurit ner kraftigt i public service. Och tittar man över Atlanten till USA så vill Trump sluta finansiera public service helt. Och i Sverige kommer alltså budgeten bli lite högre än vanligt.
Retoriken är liksom, det är allvar nu, allvarliga konsekvenser. Alltså är det inte att ni ropar varje lite grann innan det faktiskt har hänt någonting på riktigt liksom?
Ja, men om det saknas 3,5 miljard kronor, då behöver vi förklara att det kommer att få konsekvenser. Jag ser vad som händer och vi ser vad som händer runt omkring oss i Europa. Men i Sverige kommer det saknas här mycket.
Men ni har inte haft några politiska alternativ väl? Alltså de 2 förslagen som ligger på bordet motsvarar ju inte det ni behöver. Det finns ju inget sånt politiskt alternativ.
Fast det här är ju inte en diskussion om politiska alternativ. Det här är en beskrivning av vilka konsekvenser det förslag som ligger på bordet kommer att få. Om de prognoser som Sveriges Radio har tittat på just nu, om de slår in.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Johan Hörnqvist ljudmixade dagens avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och jag kan tillägga att vi sänder veckans medierna i repris här i P1 imorgon kväll klockan 6. Både Google och ägaren till Facebook och Instagram fightas just nu i domstol. Blir det som den amerikanska konkurrensmyndigheten och justitiedepartementet vill kommer bolagen styckas upp. Men den stora jokern i leken är som vanligt Donald Trump. Vi hör mer strax i Ekonomiekot Extra.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Jag tycker om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också.
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och detta pinfärska avsnitt kan vi också höra här i P1 imorgon eftermiddag 3:05. Nu över till Hanna Malmodin.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about, how much power these platforms have.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive.
Weirdo, he's a weirdo. Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Just nu avgörs alltså framtiden för de stora techjättarna som är för stora och mäktiga enligt den amerikanska konkurrensmyndigheten och justitiedepartementet i alla fall, som driver flera rättsprocesser mot bolagen. Katarina Andersson, du är frilansande teknikjournalist och har följt den här frågan från USA där du bor. Vad handlar det här om egentligen?
Jo, det handlar om makt, det handlar om pengar. Det är en David mot Goliat historia som har alla juicy detaljer som krävs. Och det som står på spel nu när myndigheterna försöker jämna ut spelplanen här, då kan techjättarna tvingas stycka sina bolag och sälja av vissa grenar av sin verksamhet. Och det är ju ett, väldigt allvarligt för techjättarna, och två, väldigt sällsynt. Det var 30 år sedan sist ett techbolag stod inför det hotet. Och då var det Microsoft som stod i skottgluggen. Det som ligger på bordet just nu, det är rättegångar då mot Google och Meta, tidigare Facebook. Och Google attackeras från två håll. För redan förra sommaren så konstaterade en domare att Google har brutit mot konkurrenslagarna och byggt ett olagligt monopol när det gäller sök på nätet. Och sen i en annan domstol så har en domare slagit fast att Google har monopol på nätannonser. Och sen har vi Facebook. Facebook köpte ju upp både WhatsApp och Instagram för över 10 år sedan. Och konkurrensmyndigheten FTC försöker ju bevisa att ett bolag som har hela det här paketet och alla de här tre apparna är för dominant på den här sociala mediemarknaden.
Mm. Sven Karlsson, du är teknik- och grävreporter här på Ekot. Flera av de här juridiska processerna, även Amazon och Apple står inför liknande processer, men de har pågått i flera år. Samtidigt har ju bolagen hunnit bli ännu större.
Absolut. Nej, de har kunnat fortsätta växa. Samtidigt tror jag att vissa av dem i alla fall har påverkats i någon mån av processerna som pågår. Därför att om man tittar på till exempel uppköp, så tror jag att man har varit lite försiktigare. För man vet att förvärvar man en massa bolag, köper man upp konkurrenter, så kommer det att granskas ganska hårt. Och det kanske man inte vill, helt enkelt.
Ja, förra året så slog en domstol fast, som du sa Katarina, att Google har skapat och bevarat ett olagligt monopol på sökmarknaden som i praktiken tagit koll på konkurrensen.
Google has lost its Department of Justice antitrust suit, the judge finding that it violated antitrust law. The distribution agreements were found to be anti-competitive.
Och den här veckan så hålls slutpläderingarna kring vilken påföljd Google bör få. Katarina, du har ju tidigare följt de här domstolsförhandlingarna på plats. Hur har det låtit?
Ja, det är jättespännande, för jag kan bara säga det att båda bolagen, både Meta och Google, de har haft sina rättegångar i samma domstolsbyggnad på Constitution Avenue i Washington, den stora federala domstolsbyggnaden. Och nästan samtidigt också, så det har varit väldigt mycket snygga kostymer i domstolen kan man säga. Och domare Amit Mehta, han som håller i Google-målet om sök, han har ju blivit lite av en minikändis. Och sen så är det lite förvirrande att han heter Mehta, ja. Amit Mehta, när han dömer i Google-målet. Men normalt sett så kan man ju få en hint om vad domaren står. För man kan lyssna på vad frågar han om, hur skeptisk verkar han till argumenten. Men domare Mehta, han är lite av ett stoneface. Men en sak som stack ut i den här rättegången, det var när affärschefen för AI-startupen Perplexity skulle vittna. Och Perplexity är ett bolag som många andra som är väldigt beroende av Googles system. Och chefen där då, han sa ju nej. Han ville inte vittna. Och han sa så här, han var rädd för repressalier. Och det här gjorde såklart justitiedepartementet väldigt stor sak av. För det bevisar liksom att Google har för mycket makt när någon först vägrar att komma till rättssalen av rädsla för repressalier och sen säger att det är som att ha en pistol riktad mot huvudet. Så det är ju en sak om man inte vågar vittna i en maffiarättegång liksom, men en rättegång mot Google.
Ja, men apropå det då, det är ju då klart att domstolarna kommer fram till att Google brutit mot lagen. Men vad vill Google se för påföljd och vad vill justitiedepartementet se för påföljd?
Justitiedepartementet, de menar ju att Google har byggt vallgravar runt sin söktjänst och det är i princip omöjligt för konkurrenter att ta sig in. Så de gav en bild under förhandlingen. De sa så här, Google är som ett oljebolag som köper upp alla bensinstationer vid varje avfart på motorvägen. Och DOJ säger att ska det verkligen bli en förändring så måste påföljderna vara rejäla. Google betalar varje år över 20 miljarder dollar till Apple för att vara första val som sökmotor i iPhones. Och så finns det liknande avtal med Samsung och andra mobiltillverkare. Och det är ju som att köpa sig plats framför sina konkurrenter. Och det här vill DOJ förbjuda. Det ska inte längre finnas några exklusiva avtal av den här arten. Och två, Googles söktjänst är också inbakad i deras egen superpopulära webbläsare Chrome. Och DOJ kräver att Google ska sälja sin egen webbläsare. Och det är såklart en jättesmocka för Google. Och sist också så vill man se att Google ska dela med sig av sin värdefulla data, sitt sökindex, vad världens användare letar efter online. Och Google, de sätter sig såklart på tvären. Man har byggt en väldigt värdefull webbläsare från scratch, så varför ska man tvingas sälja den, tycker de. Google driver också linjen att internet skulle bli både långsammare, sämre och mycket dyrare om bolaget splittras. Och tvingas man dela med sig av sin data, ja då kan ju vem som helst få tag i den, kineserna också. Och då argumenterar Google att det blir ju inte bra för USA som tech-nation.
Mm. Sven, det är ju lite speciellt att det här då hänger på vad en enskild domare tycker. Vad tror du att han kommer komma fram till?
I en kombination av de här åtgärderna som Katarina nämner i någon omfattning. Det vore väl ganska liksom stort om man tvingade dem att sälja Chrome till exempel. Kanske inte så sannolikt. Man vet inte, men den här domaren verkar intresserad av vad som händer på marknaden och i techvärlden generellt. Och då handlar det ju delvis om vad som händer på AI-området med generativ AI, med chatbottar som utmanar söktjänsterna, de liksom etablerade söktjänsterna, kraftfullt. Och Google, trots att de har sin egen chatbot, är inte liksom först och störst där. Och det kan ha betydelse för hur pass kraftfulla åtgärder som domaren kräver sen.
Mm. Ja, vi återkommer till det där med AI-tjänsterna. Men i påskan så kom en annan domare fram till att Google agerat olagligt även på annonsmarknaden på nätet. Och även där handlar det om att bolaget missbrukat sin monopolställning.
Finding that Google has violated the Sherman Antitrust Act, section 2 of it specifically, by willfully, and this is the judge's words, acquiring and maintaining monopoly power in the open web display publisher ad server market and the open web display.
I höst så kommer besked om vad straffet blir för det. Men även Meta, som äger bland annat Facebook, är alltså mitt i en liknande process. Och Andrew Ferguson, som är chef för FTC, menar att Meta har alldeles för mycket makt och inflytande över vanliga människors liv.
Not just over our economic lives, over our social lives, our political discourse. That's what this case is about. It's about protecting Americans from the incredible market power of these companies and making sure that companies are competing with each other on the merits so we get innovation and growth.
Sa han till CBS News. En av dem som vittnat de senaste veckorna är ju vdn Mark Zuckerberg, Katarina. Du var på plats då när han kom till rätten, eller hur?
Ja, det var jag. Och det var ett jättestort säkerhetspådrag. Det hade ju inte annonserats från början att han faktiskt skulle komma just den första rättegångsdagen. Så det blev en stor överraskning. Jag stod där i en korridor och fyllde på min vattenflaska. Och så kommer Mark Zuckerberg gående med fyra livvakter runt omkring sig, och bombhundar fanns och sniffa bland åhörarna, och Zuckerberg själv kom in i rättssalen. Han skötte sig väldigt bra i vittnesbåset. Han manglades ju i timtal över två dagar, och han framstod verkligen som tydlig och korrekt, för han har ju odlat en mer avslappnad look de senaste åren, lite så här surfer dude stil. Han har låtit håret växa, han har stora lockar, han har tränat, han är deffad. Men här i rättssalen så var han väldigt proper i vitt skjorta och mörk kostym och slips. Och den här rättegången har hållit på i sex veckor nu. Den avslutades faktiskt här i veckan. Och domaren har sagt att han kommer med ett utslag snabbt. Så vi får se hur det blir med det.
Just det. Men sen så dröjer det ytterligare då innan man vet hur det blir med eventuella påföljder. Och efter det så kan det beslutet överklagas, något som kan ta ytterligare några år. Eller hur, Sven?
Ja, precis. Det här är ju liksom utdragna processer. Sista ordet kanske inte kommer att vara sagt. Det tar tid, och det ser man ju även i liknande mål inom EU som drar ut på liksom flera år innan man vet vad som händer.
Och som du var inne på så kan man ju konstatera att det är mycket som har förändrats när det gäller internet under de här åren som processerna håller på.
Ja, exakt. Och det är delvis det som techjättarna använder för att argumentera i rätten. I Metas fall till exempel så menar ju de att nej, okej, okay, men ni definierar sociala medier som just den här gruppen företag, men där ingår ju inte till exempel YouTube eller TikTok, och de tycker att de har liksom mycket, många att stångas mot sen de köpte de här då framförallt mobilbaserade företagen för drygt 10 år sedan. Och även Google då, sök på AI-området är ett exempel där de menar att det finns visst konkurrens.
Mm. Det var Trump-administrationen som startade de här granskningarna under sin förra presidentperiod, och sen dess så kan man säga att han har haft ett komplicerat förhållande med techjättarna, särskilt med Metas vd Mark Zuckerberg som kastade ut Trump från Facebook efter stormningen av kongressen år 2020. Och Trump har sen dess gjort det mycket tydligt att han inte gillar Zuckerberg.
Last week, weirdo is a weirdo. Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass.
Han har ofta anklagat Meta och andra techjättar för censur, och i den bok som han gav ut inför valet i höstas så hotade han till och med fängelse.
Trump writes in the caption that Zuckerberg plotted against him during his re-election campaign and warns Zuckerberg, quote, if he does anything illegal this time, he will spend the rest of his life in prison, as will others who cheat in the 2024 presidential election.
Konstaterade CNN Business. Men sen det stod klart att Trump var på väg att vinna presidentvalet igen, så har det istället pratats om en sorts bromance mellan honom och techcheferna. Zuckerberg har till exempel sagt att Trump, som är blod i ansiktet, sträckt upp en näve i luften efter skotten mot honom, var bland det grymmaste han sett.
Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face, one of the most badass things I've ever seen in my life.
Och Zuckerberg har också sagt att han ska samarbeta med Trump och har dragit ner på mångfaldsarbetet och faktagranskningen på Facebook och Instagram.
We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.
Och efter det här så har han fått beröm av Trump som sa att det är bra att han fogar sig.
And I thought it was a very good news conference. I think they've come a long way, Meta. Facebook. I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive.
Och vid presidentinstallationer i vintras kunde man också bland annat se Zuckerberg tillsammans med Amazons och Googles VD:ar på hedersplatserna vid Trump. Och det här har gjort att många varnat för en ny sorts odemokratisk maktelit. Så här sa till exempel Joe Biden i sitt avskedstal.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy. Our basic rights and freedoms.
Nu styr oligarker USA, sa han. Men Sven, det har ju inte riktigt blivit så där vänskapligt som många kanske befarade.
Nej, alltså ett lite blandat facit där skulle jag säga. Det blev liksom inte riktigt någon övertydlig armkrok med Trump för de här miljardärerna som satt bakom honom på presidentinstallationen. Utredningarna av deras bolag har fortsatt, vissa av dem står inför rätta, politiken och liksom de processerna inom myndigheterna har liksom legat ganska fast, och så har det gått rätt dåligt på börsen för de här stora techbolagen, till stor del på grund av Trumps breda liksom ekonomiska politik med tullar och så vidare. Så att, ja, lite surt kanske för dem som ändå satt där bakom honom och kanske hoppades på en bra deal, så att säga.
Mm. På tal om tullar så har ju, nu senast så hotade ju Trump med tullar mot iPhone-tillverkaren Apple också.
Ja, precis. Han vill ju att elektronik och allt möjligt ska tillverkas i USA, även smarta telefoner, som, vilket förstås, om det krävdes av Apple, skulle höja priset av avsevärt och även på andra märkens telefoner förstås, om det ens går.
Hur rapporteras det om de här sakerna i USA då, Katarina?
Det är en ganska skarp ton skulle jag säga. Techjättarna, de beskrivs ju inte längre som visionära genier utan som stora giganter som kväver konkurrens och kontrollerar alldeles för mycket. Och lite syrligt då mot det här försöket att fjäska med president Trump. Det är ju en väldigt tydlig förskjutning av narrativet. Och föresågs ju Silicon Valley som platsen där framtiden uppfanns och nu ifrågasätts ju tydligt då om makten har blivit för stor. Och det märks ju inte minst i hur medierna rapporterar. Det handlar om monopolkritik, om integritetshot och ett rättssystem som försöker hinna ikapp teknikutvecklingen. Och sen ska man också komma ihåg att många medier är ju skeptiska till om myndigheterna verkligen kommer att lyckas här. Det är ju David mot Goliat, men det känns ju som att Goliat har många fler jurister.
I ett program för några veckor sedan så tog vi upp hur de amerikanska datalagrings- eller molntjänsterna totalt dominerar marknaden här i Europa och att techjättarna börjar ses som ett stort säkerhetsproblem som måste ersättas med europeiska alternativ. Och häromdagen sa Tysklands förbundskansler Merz att EU kan sikta in sig på amerikanska teknikbolag om Trump fortsätter att trappa upp handelskriget. Som du var inne på lite grann tidigare, Sven, techbolagen är ju under lupp även här i EU.
Ja, absolut. De har granskats här längre än i USA faktiskt, med blandade liksom, utfall förstås, och också processer som tar väldigt lång tid. Men tongångarna är liksom hårda mellan techcheferna och europeiska myndigheter. Alltså, man gillar inte hur man regleras, man gillar inte utfallen av de här granskningarna, och de tongångarna går ibland igen från Vita huset som har beskrivit en liksom, de senaste utfallen mot Apple och Meta som en ny typ av ekonomisk utpressning. Så att, ja, de är ansatta även här kan man säga.
Mm. En som jobbat för att minska techjättarnas dominans är den tidigare FTC-chefen Linda Kahn. Hon fick jobbet av Joe Biden år 2021 men byttes ut när Trump blev president. Och hon är orolig för att personliga kontakter blivit viktigare än lagar och regler.
Of course, with this administration, when we continue to see executives walk into the Oval Office seeking special favors, until the trial is over and until we actually get a liability verdict and then a remedy, you know, we're all going to have to wait and see.
Vi ser hur VD:ar kan prata med Trump och försöka göra deals vid sidan om rättssystemet, och inget är klart förrän vi ser en dom och en påföljd, sa Linda Kahn till CNBC inför Metas rättegång. Du har ju träffat henne och hört henne resonera, Katarina. Vad säger hon mer?
Ja, jag träffade henne på en tankesmedja i Washington DC bara några dagar efter att hon lämnade sin post. Och hon är ju 34 år, hon har gjort kometkarriär under Biden och beskrivs som den alltså yngsta och mest aggressiva kongresschefen som funnits i USA. Och många menar att hon har jagat techbolagen med blåslampa och hunnit då stämma techjättar som Meta och Amazon, och hon har också jobbat hårt för att sätta stopp för de här företagsuppköpen som är så vanliga, som kan kväva konkurrens. Jättarna köper mindre startups, och hon har satt stopp för 40 sådana, sa hon under sitt föredrag där. I sitt tal också så tar hon spjärn mot den mest amerikanska värderingen av alla, frihet. Hon sa så här att om tech-giganter blir för dominanta så drabbas alltid konsumenterna i slutändan. Om man känner sig lurad, då har man ingen frihet. Och det här är ju en väldigt smart inramning, för de argumenten kan ju bita på båda politiska läger. Och jag tror, det skulle inte förvåna mig om hon kom igen i en ny roll som advokat för konsumenter. Hon är orolig för den nya inriktningen, det märks, men hon kritiserar ju inte, för att hon försöker då prata om frihet som ett argument för att fortsätta den här hårda linjen mot techjättarna.
Samtidigt så är det ju, som vi varit inne på, lite osäkert läge nu då, vart vi egentligen är på väg. Men i stort, om du blickar framåt, vad skulle det innebära om Meta och Google tvingas sälja av delar av sina verksamheter?
Ja, det hade ju absolut fått stora konsekvenser, och techjättarna kommer ju nu kämpa med näbbar och klor för att det inte händer. De här processerna ska ju trasslas upp, kanske ändå upp till högsta domstolen, vem vet. Och det skulle ju kunna kasta om hela spelplanen om det verkligen blir så att de styckas upp. Ta Google till exempel, som tjänar enorma pengar på annonser som är kopplade till sök. 175 miljarder dollar om året. Det är ju en kassako utan like. De kan ju ha sin Google-sök, luta sig tillbaka resten av året, ungefär som det är idag. Men förlorar man den här självklara inkomstkällan, då måste man ju såklart tänka om.
Mm. Sven, samtidigt så verkar det ju då som att den här sökkassakon kanske börjar sina lite ändå. För första gången så minskar antalet googlingar som görs, och AI-söktjänsten ChatGPT har på väldigt kort tid fått 160 miljoner dagliga användare.
Ja, precis. Google söktjänst är ju rätt så belamrad med just reklam när man söker bara i browsern. Och de är ju då utmanade av chattbottarna som bland annat kommer från ChatGPT då, eller OpenAI som företaget bakom heter. Det där kan ju bli ett slag mot sökmarknaden. Samtidigt så är Google med på den. De har sin egen chattbot. Så de försöker ju också att ta mark där om de kan. Och som av en händelse så dök toppchefen Eddie Q från Apple upp på rättegången och vittnade för Google och sa just det här om att antalet Google-sökningar i deras browser på telefonerna, alltså iPhones, går ner för första gången på 20 år. Så de menar ju att det här är ett tecken på att det finns konkurrens.
Ja, och de har ju kraft bakom sig också. Google har ju enormt mycket data om alla och satsar just nu på vad de kallar för en universell personlig AI-assistent. Vad betyder det egentligen?
Ja, precis. Nej, men de försöker väl då argumentera för vilka sorts unika produkter de kan utveckla med hjälp av AI. Och Google sitter ju framförallt på massvis med information om alla vi som använder deras tjänster. Och då försöker de då att liksom argumentera för vad de kan göra. Alltså det handlar ju om till exempel mail, bilder, filer man kan ha i deras liksom molnlagring, dokument, kalenderposter om man använder deras kalender. Och då försöker de att då prata om produkter som kan dra nytta av det här. Alltså en assistent som vet precis vad du vill göra på din resa, till exempel. Eller om Google då fortsätter att utveckla sin chatbot, så kanske den vet så pass mycket om dig att du knappt behöver fråga. Den kan skriva dina mejl till exempel, eftersom den vet precis vad du har skrivit tidigare och sådär. Och det är ju den sortens data som OpenAI gärna skulle ha för att utveckla sina tjänster. Och det kan vara en fördel för Google, det kan också vara rätt kontroversiellt.
Så Katarina, hur ser din framtidsspaning ut generellt då när det gäller techjättarnas ställning?
Jag tänker så här att vi är inne i ett stort skifte nu när AI-revolutionen rullas ut. Och vi har ju sett det förr i techhistorien, hur spelplanen plötsligt bara vänds om. Liksom en videojätte som Blockbuster, som fanns i varenda gathörn, i USA. De försvann ju bara när Netflix och andra strömningstjänster kom. Och jag tror att det är ett sånt där skifte nu. Alltså det här AI-races, det är som på en helt ny bana. Det är inte säkert att de här största techjättarna som Google, även om de verkar ligga väldigt bra framme nu, har kommit igen från det att ChatGPT lanserades och Google verkade hjälplöst efter. Så tror jag att det kommer bli otroligt spännande att se. Och det är också spännande att de här rättegångarna händer precis just nu när AI-revolutionen rullar in. För de bygger på ganska gamla premisser, de här målen. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer.
Mm. Vad tänker du, Sven?
Ja, men jag tänker väl att oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna. Till exempel då Microsoft som gick igenom det här för 20 år sedan ungefär. Där blev utfallet liksom, Microsoft finns ju fortfarande och har återhämtat sig väldigt starkt de senaste åren. Men bara att man då behöver liksom överväga, kan vi göra det här rent juridiskt? Kommer det här att vara okej? Okay? Det lägger på lager på verksamheten och kanske gör företag lite försiktigare. Och den sortens liksom börda kanske nu faller på de här stora jättarna som vi har idag. Medans de som är lite yngre, kanske lite mindre, om myndigheterna får som de vill med ökad konkurrens, har lättare att växa. Och det kan leda till ganska drastiska förändringar, som Katarina är inne på, särskilt i USA.
Det här var Ekonomiekot Extra. Det tidigare programmet om molntjänster finns precis som alla andra program i Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra där. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra frilansjournalist Katarina Andersson och Sven Karlsson som är gräv- och teknikreporter på Ekot. Hej då!
En flicka spelar sin läxa, mumlar noternas namn, trycker ner tangenterna med korta fingrar. Det går. Hon spelar C-durskalan och blinkar lilla stjärna med höger hand, nynnar. Det är svårt och enkelt. Hon övar alla dagar och sommaren går. Hon spelar Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 3 i D-moll för att hennes lärare ska komma tillbaka. Slå sig ner invid henne på bänken, berätta om fingersättning och vad musiken gör med oss. En vind som blåser, ren, rå längtan. Thank you.
Idag hade poeten, psykologen och översättaren Jonas Brun valt att läsa en dikt av Tua Forsström. Och den var hämtad från hennes diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön som publicerades 2012. Efter Jonas Bruns läsning hade vi pianisten Arkadi Volodos som spelade Tusen skönor av Sergej Rachmaninoff. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant. I veckan har det varit Simon Bong som stått för musikurvalet.
Klockan är 11:05, mitt på dagen, lördag lunch, och dags att träffa Pernilla och John. Drömmer du också om en lättskött trädgård? Fin och härlig att vara i, men ändå utan att det kräver så mycket jobb. Glöm det!
Pernilla? Ja? Ha, ligger du här och latar dig? Har du sovit på trädtrappan där?
Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om den lättskötta trädgården, och då tyckte jag att det var lite skönt att bara få ta lite lugnt här i början.
Ja, men lättskött, jag avskyr dig ordet. Du vet att det inte finns ens någonting som heter lättskött.
Men det kan vara mer eller mindre svårskött i alla fall, eller hur? Och du får väldigt gärna vara med och avliva lite myter och komma med bra tips för att göra trädgårdslivet lite enklare kanske.
Då får du vakna först. Nu sätter vi igång. Ska.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio.
Jag tycker det är nästan att lura folk att en trädgård kan vara lättskött. Den som vill ha någonting lättskött, man skaffar en hund eller någonting.
Men en hund, det är inte lättskött.
Nej, just det, exakt. För att folk förstår att en levande varelse, samma som en trädgård, är också levande, en levande plats. Och det behöver, samma som en hund alltså, tillsyn, omsorg och en engagerad ägare.
Om vi börjar i den här änden, att vi försöker definiera vad är lättskött i frågan om trädgård.
Men är det lättskött att du behöver väldigt lite kunskap eller att du inte behöver jobba lika mycket?
Men jag tror faktiskt att folk sätter likhetstecken mellan lättskött och ingen skötsel alls i princip. Alltså, eller möjligen minimalt med både tid och kunskap. Det är det man menar när man pratar om lättskött trädgård.
Så kan det nu vara, men man skulle också kunna omdefiniera begreppet.
Ja.
Jag bara låter gässen fluga över mitt huvud här. Så till exempel, om man jämför olika slags växter, då kan de växterna kräva antingen mer eller mindre skötsel. Alltså man måste ändå kunna lite.
Ja, men vad menar du då med det?
Jag menar att perenner, alltså fleråriga växter, de som kommer igen från år till år, de är ganska lätta. Men ettåriga växter, som sommarblommor till exempel, de kräver ganska mycket jobb. Du måste så om dem, eller du kanske måste köpa nytt varje år. De kräver mer vatten, de kräver mer näring, du kanske måste putsa dem. Men perenner, ja, de kanske du bara måste klippa ner en gång under våren och lägga det klippet på komposten och sen är du fri. Du kanske bara måste rensa lite ogräs dem emellan.
Men då kontrar jag med en grej. Då säger jag så här. Bärbuskar, lättskött. Grönsaker, svårskött.
Perfekt. Nu är vi igång tycker jag. Ja, nu kan vi avliva några myter.
Ja, toppen. Ska vi bara lite kaffe först eller vad säger du?
Ja, och förhoppningsvis en liten kaga. Har du bakat?
Nej, det har jag inte, för det krävde för mycket jobb tyckte jag. Så det ratade jag idag. Jag hade inte...
Oj,
ja,
jag vet. Får vi se.
Vi får se vad vi har. Kanske en skorpa.
Skorpa tycker jag om.
Här får du din kaka, John.
Oh, jag älskar en prasslig påse fast skorpor. Jag är lite osäker om en skorpa är en kaka. Men det är intressant, jag tycker om det smaklösa.
Den är inte smaklös.
Mm. Är det kardemumma?
Mm, det är kardemumma. Det är lyxskorpa. Du, vi ska avliva myter, tänkte jag, om lättskött trädgård. Och jag slänger fram den första på en gång. Gräsmattan är den mest lättskötta delen av hela trädgården. Är det fel?
Fel, alltså.
Okay.
Det skulle kunna vara, kanske i vissa fall, men en bra gräsmatta, och trots allt den bör vara. Bra, kräver rätt mycket jobb. Kanterna ska skäras raka och du kanske måste så in lite nytt gräs under våren och kanske under hösten.
Mm.
Det ska dressas med sand och frö. Och sen förstås det ska klippas.
tar du in en robotgräsklippare till exempel, så
då är det mycket mindre jobb, men en ganska stor investering kapitalmässigt. Det är ju en dyr sak, men
Okej. Grusyta då, det är ju lättskött. Då bara tar du en markduk, du lägger singel på och så gör man några hål i markduken och så kan man plantera lite växter där.
Ja, återigen, det är inte lika lätt som man tror. Gissa vilka växter till exempel som stormtrivs i din grusade yta.
Jag vet ju, för jag har ju grusad yta.
Ja, alla de vindpollinerade ogräs som kommer flygande och frösår sig. Tisslar och maskrosor. Och sen de som kryper ut från rabatten, för att kirskål håller sig inte i rabatten. Det vet vi också, du och jag.
Exakt.
Och sen när du än river upp en sån tissel, eller vilket ogräs som helst förstås, då kommer det upp rätt mycket av det där bärlagret som du undergruset. Stenmjöl eller sand eller vad det är. Du kan få riva upp till och med duken. Och då frigör du med